Vi ber tillsammans. Tack Gud för din kärlek. Tack för din kraft. Tack för den du är. Tack för det du gör. Låt din kärlek strömma genom oss. Var och en. Låt din kärlek strömma genom oss som församling. Och låt din kärlek strömma till oss nu när vi ska läsa och förstå ditt ord. Amen. Igår så hade vi något härligt och speciellt hemma hos familjen Fiske. Och det här är någonting som har laddats för länge. Ungefär ett år åtminstone. För dagen efter Vilgots förra kalas, min yngste son, så har han funderat på vad ska vi göra på nästa kalas? Vad ska vi ha för tårta? Hur ska jag dekorera? Vilka ska jag bjuda? Och den frågan har han levt med en massa månader. Så igår morse så vaknade han tidigare än vanligt och direkt upp, när kommer de? Och tittar vi på klockan nu, klockan 7 på morgonen, de kommer klockan 2. Det är ett tag kvar. Och sen var femte minut så kommer den där frågan tillbaks, när kommer de, var klockan nu, när kommer de? Och vid klockan 12, när han hade dukat och fixat och gelanger hade fyllt hela utrummet, så hämtade han en kikare och gick upp i sitt rum och tittade ut. Då hade han ju 2 timmar kvar, men han ville inte missa en sekund av att kompisarna kommer och det är dags för kalas. Och sen när 9 åringar hade kommit så undrade föräldrarna, när ska de gå? Men det är ju fortsättningen på det hela. Det är ju svårt det där med att vänta på saker och ting. Antingen så är man så ivrig så att man vill inte vänta och man kan inte vänta. Så man är liksom redan där. Man hoppar över förberedelser och annat och hoppar rakt in i det man ska göra. För andra kan det ju vara att man istället, man tycker det är så långt kvar. Så man glömmer bort det, man slutar vänta, man bryr sig liksom inte. Och med en församling där så många av er har levt eller lever i en asylprocess och väntar, så kan man konstatera att det finns olika typer av väntan och man kan hantera väntan på olika sätt. Men det är svårt. Det är svårt att vänta. Men ändå är just det, vänta, den instruktionen som Jesus ger lärjungarna, det är det apostlagärningarna börjar med. Och jag har med mig några ord från de här verserna som vi har läst. Och vi kan ta upp den första. Och det är just, om vi tar nästa bild, den jobbiga uppmaningen vänta. Det kan ju nästan kännas oandligt. Ska man inte gå i tro? Ut! Jesus säger det. Gå ut i hela världen. Gör alla folk till lärjungar. Så slutar Matteus evangeliet. Och nu ska de plötsligt vänta i Jerusalem. Där bor ju inte alla folk. Vad är det de ska göra egentligen? Det finns ett vackert ord som nästan har försvunnit från svenskan. Och har du inte bott så många år i Sverige så kanske du aldrig har hört det här ordet. Men att bida sin tid. Man bidar. Det har vi kanske nästan slutat med i vårt samhälle för vi har så bråttom. Och då har kanske ordet försvunnit. Men att bida sin tid, det är att man väntar aktivt. Inte slappt och utan förväntan. Utan man väntar, inväntar rätt tid, rätt tillfälle eller rätt människa eller rätt omständigheter och då är det dags. Man liksom ruvar på det aktivt. Man kan ju vänta helt utan att göra någonting, men bidar man, då finns det någonting mer där. Och jag tänker att det är det lärjungarna gör här. De bidar sin tid, de väntar på rätt tillfälle att något ska hända som ger dem möjligheten att gå ut med budskapet i hela världen. De ska vänta. I att vänta ligger också naturligtvis en typ av att helt enkelt lydnad. De vet inte riktigt varför. De vet inte riktigt vad de väntar på eller hur det kommer vara och detaljerna kring detta. Men de förstår att Jesus säger vänta och därför gör de det. Ibland så behöver vi vänta. Och jag tänker så här att om man bara ibland kastar sig rakt in i det Gud vill att man ska göra, utan att bida sin tid, utan att vänta, utan att låta liksom det komma rätt i fas, så är risken att man i sin iver liksom, man brinner och så brinner man upp och så blir man utbränd och så ska man liksom överallt samtidigt på något sätt. Gå ut i hela världen är ett ganska maffigt uppdrag. De behövde vänta. Men det de skulle vänta på var inte att de skulle processa sina intryck eller liksom ta det lugnt i största allmänhet. Utan de skulle vänta på någon. De skulle vänta på att få kraft. Och redan i andra versen så hör vi talas om helig ande i apostlagärningarna. Och det är liksom, han driver historien framåt. Det är anden som driver allting framåt. Och så läser jag bara igen från vers 6. De lärjungar som hade samlats frågade honom: Herre, är tiden nu inne du ska återupprätta Israel som kungarike? Han svarade: det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och Judeen och Samarien och till jordens yttersta gräns. Så det finns saker de inte ska göra. De skulle inte försöka fundera ut på när och hur. Eller liksom när kommer vissa saker hända. Utan de skulle få kraft. Och det är det nästa ordet. Först ska de vänta. Och det de väntar på är att få kraft. De får kraft att vittna. I andra bibelöversättningar står det inte att kraft att vittna, utan kraft att bli vittnen. Och det, nu vet jag inte vilket ord, hur man ska översätta vad som passar bäst med grundtexten. Men jag tänker att bli vittnen är ett bredare ord. För det handlar om hela mitt liv. Men kraft att vittna, kraft att leva, kraft att gå ut i hela världen, kraft att orka. Och lärjungarna, de vet ju inte alls vad som väntar dem. Det spännande, det häftiga, det svåra. De vet inte, och här får de kraft att klara av det där. Allt det de inte kan föreställa sig, allt det de inte vet om eller känner att de har kunnat förbereda sig för. De får kraft från Gud helt enkelt. Och det är mötet med anden som är det här kraftkällan. Ni ska få kraft. Och det är inte vid ett tillfälle, det står inte en gång ska ni få kraft. Utan efter pingstdagen så får lärjungarna leva i detta och vi får leva i att det finns kraft. Det är, livet med anden genererar kraft och ork och energi. Det finns kraft. Det är inte lärjungarna själva som ska ha kraften eller klara av uppgiften, utan de får kraft till det av Gud. Och så kommer själva programförklaringen, det de ska göra. Och de ska till jordens yttersta gräns. Det är det de ska göra. Det är ett stort uppdrag. Och mötet med anden startar den processen som gör att det faktiskt har blivit så. Och varför? Varför ska de göra detta? Varför ska vi fortsätta med detta? Det är för att Guds rike är nära. För att Jesus lever. För att han har uppstått. De nyheterna, möjligheten till livet med Gud är så viktigt och så stort. Så det ska ut. Till hela vår värld. Till oss alla. Och till jordens yttersta gräns. I den världen de levde i så var ju romarriket världen. Och så fanns det kanske någonting utanför det, men det visste de inte om. Det var ju vi bland annat här i Sverige. Det tog lång tid innan evangeliet kom hit, men till slut gjorde det. Men på vägen och livet med Gud Och livet för de första kristna var verkligen en tid och ett liv där många olika såna här gränser korsades. Där många sådana gränser sprängdes. Geografiska först. Budskapet om Gud var inte bara för Israel, utan det vart fler och fler länder. Fort och snabbt gick det. Och det blev personliga sådana gränser för de första lärjungarna och de första ledarna, Petrus bland annat, som själv får ändra sitt sätt att tänka och möta nya människor som man inte trodde han skulle umgås med. Det sprängs personliga gränser och kulturella gränser och språkliga gränser. Etniska gränser, nationella gränser, men även fysiska gränser när några av lärjungarna sitter i fängelse och de kommer ut genom Guds ingripande. Massa gränser sprängs när den första församlingen föds. Och det är något vi fortsätter med. Till jordens yttersta gräns. Vi fortsätter spränga gränser. Finns det gränser som ska vara kvar? Ja, för det höll de första kristna på att kämpa med. Vad innebär det att vara kristen? Hur ska man leva? Hur är inte Gud? Vad säger vi inte stämmer om Jesus? Och det fanns gränser för det. Men väldigt många andra gränser runt omkring det där sprängdes. Jag tänker att budskapet om Jesus ryms inte inom våra gränser. Vare sig nationella eller så här kulturella och sånt där. Utan det ska ut. Och det blir ju kyrkans stora uppgift, stora förmån, stora styrka men också stora utmaning. Hur gör man då? Och vilka gränser ska vara kvar och på vilket sätt? Och hur gör vi nu då? Vart i frågan för de första kristna när de skulle börja umgås med människor de inte hade umgåtts med innan. Människor från andra länder. Där män och kvinnor skulle liksom börja vara med på lite liknande villkor. Det hade de inte varit innan. Hur gör vi nu då? Vart frågan. Men de ska till jordens yttersta gräns. Och det här handlar inte bara om att vi alla ska iväg någonstans. Utan gränser ska sprängas. Vi ska nå till nya där vi är. Jag vill säga några saker om apostlärningarna som bok. Vi har apostlärningarna, alltså apostlarnas gärningar. Det är apostlarna, de första kristna, viktiga ledarna, vad de gjorde för någonting. Och då kan man fundera på massa olika saker. Man kan tänka, är det en historisk bok som visar vad som hände? Det här gjorde de, och sen gjorde de det där, och sen hände det. Eller är det en predikan mer? En ritning som visar, så här ska vi göra. Så här ska vi prata. Så här ska kyrkan nu funka. Och olika kristna och olika tider har liksom valt lite olika spår där. Jag tänker att det är både och. Om man får göra det så enkelt. Det är det som hände, de första kristna. Men man måste komma ihåg att det hände mycket mer. Det står ju inte vad det står mest om Petrus och Paulus. De andra apostlarna var ju också på gång. Och kyrkan spred sig inte bara åt mindre Asien och det håll där och liksom till Rom, det som Paulus håller på mycket med, utan det spred sig också söderut och till Afrika. Det står ju inte om det. Så det hände mer än vad som står. Och det som hände, kyrkan, hur började liksom hitta en form och sådär, skedde också på väldigt olika sätt. De olika kristna ledarna var olika varandra. Petrus och Paulus, de jobbade inte riktigt på samma sätt. Och Johannes jobbade och fungerade på tredje och så vidare. Så om vi läser apostlagärningarna för att få reda på hur ska vi göra, så är det inte bara ett svar. Alltså på detaljerna. Hur ska det se ut? Och eftersom den kristna tron ska spränga gränser och ska till jordens yttersta gräns, så finns det ju inte en tydlig ordning. Så här ska alla kristna i alla tider i alla länder alltid fira gudstjänst och alltid organisera sig. För då skulle det inte funka i hela världen. Men det finns principer och grundtankar och inspiration att hitta. Så vi får läsa apostlagärningarna och se, okej, vad gjorde den helige ande genom de första kristna? Och så får vi leva med frågan, vad vill den helige ande göra genom oss idag? Och svaren blir nog inte helt olika, men de blir inte heller identiska och samma för den skull. Vi ska inspireras. Inte nödvändigtvis kopiera allting. Men mycket får vara en vägledning för vilka frågor ska vi ägna oss åt och hur ska vi hantera saker och ting. Och den viktigaste lärdomen från apostlagärningarna, tänker jag, för mig blir det sista ordet jag vill skicka med er, och det är helig ande. Det är egentligen är liksom ordet apostlagärningarna, det är inte det bästa namnet på boken. Och att ha med helig ande i titeln kanske inte heller rätt, för han är inte heller huvudperson. Men han är väldigt verksam. Kanske skulle heta vad kyrkan eller vad apostlarna gjorde genom andens kraft. Det är kanske liksom inte lika snitsigt och kort, men det beskriver bättre. Apostlarna, det är en berättelse om vad helig ande har gjort genom vanliga människor. Och då, därför blir det också en berättelse om vad anden gör genom vanliga människor. Och en berättelse om vad den helige ande vill göra genom oss vanliga människor. Så det blir liksom inspiration och utmaning när vi läser apostlagärningarna. Vart leder anden oss då? För apostlarna, de lever väldigt nära den tanken att vad vill den helige ande skicka oss nu? Och så står det att anden leder dem dit och sen leder anden dem dit. Vart leder anden oss? Vilka gränser ska vi vara med och spränga? Vilka människor ska vi nå med evangeliet? Vilka avstånd ska överbryggas? Vilka liksom nya gemenskaper ska formas i andens kraft? Det blir vår utmaning när vi läser. Vi får inspireras och utmanas. Och ibland när man läser apostlagärningarna så tittar man på sitt eget liv så känner man att det här var ju väldigt olikt varann. Och då får man fundera på det och inspireras. Och söka samma källa, samma kraft. Helig ande ger kraft till att bli ett vittne om vad Jesus har gjort och vad Jesus gör och vad han kommer att göra. Och det vill han göra till jordens yttersta gräns. Vi ber tillsammans. Jesus, tack. Att ditt verk här på jorden, att ditt engagemang för oss tog inte slut med dina år här när du gick runt på jorden. Tack att din födelse, ditt liv här på jorden och död och uppståndelse var liksom startskottet för att rädda och upprätta hela denna skapelse. Tack att vi nu får vara med. Tack att kyrkan är en del av vad du vill göra. Helige ande, kom i din kraft. Kom med din vägledning, kom med din frid, din godhet och kärlek och led oss vidare. Lösningen är inte att vi ska kopiera alltihop från apostlagärningarna, men lösningen är att vi ska söka samma källa. Vi söker dig, Jesus Kristus, och din andes kraft och godhet. Tack att du är närvarande. Låt oss leva evangeliet. Låt oss berätta evangeliet till jordens yttersta gräns. Amen.